Var är magister? Du måste ut och se. En så här stor älskåd hade jag aldrig varit för.
Tyst! Här är dina byxor, men du går nog ingenstans.
Så här börjar vinterkriget för mig på morgonen den 30 november 1939 när de sovjetiska, eller som man på den tiden sa, de ryska bombplanen flög in över Helsingfors och tömde sin dödsbringande last. Jag var en liten parvel på 5 år och till det trevligaste jag visste, jag hörde att springa ut genom portgången och se när brandbilar och ambulanser med tjutande sirener ryckte ut från brandstationen på andra sidan gatan. Den här gången blev det naturligtvis inte någonting av det nöje, utan vi klädde hastigt på oss och begav oss ner i avtrappans källare som fungerade som ett provisoriskt skyddsrum. Med mig här i studion har jag också min mor, hon som sa åt mig att vara tyst och inte gå någonstans. Vad tänkte ni som var vuxna när vi satt där i källaren och väntade på att sirenerna skulle skjuta signalen?
Faran över.
Man hade kanske nog en känsla av att det var något fruktansvärt som kom över oss. Och den känslan att man ville få sina barn så fort som möjligt bort ifrån Helsingfors.
Visste man egentligen hur allvarlig situationen var innan det här flyglarmet gick?
Nej. Flyglarmet kom som en överraskning. För man trodde att det skulle kunna klaras. För att förhandlingarna var ju inte slutförda ännu.
Och, men jag trodde nu att människorna i allmänhet skulle ha godkänt att Sovjetunionen fick en flottbas i Hangötrakten?
Nej, i det stora hela så godkändes det ju inte. Det skulle inte ha blivit bättre med en folkomröstning eller någonting sånt.
Så att människorna var fullständigt eniga i den här frågan att ingen...
Inte en tum av vårt land så skulle ryssarna få. Det var ju också frågan om de där små öarna i Finska viken. Och det skulle ju inte ha varit någon svårighet att evakuera den. För det var ju inte så stor befolkning där. Men opinionen ansåg att de också skulle hållas.
Så här i efterhand vet vi egentligen bra mycket mera om det händelseförlopp som i månadsskiftet november-december 1939 utmynnade i vinterkriget. Steg för steg kan man i litteraturen följa utvecklingen fram till de ödesmättade dagarna då Finland rycktes med i andra världskriget. En så tidigt som i november 1936 gav Andrei Zhdanov i hotfulla ordalag uttryck åt den oro som man i Sovjetunionen hyste för Hitlers framtidsplaner. Zhdanov var på den tiden sekreterare i det sovjetiska kommunistpartiets Leningrad-distrikt och medlem av den centrala politbyrån. Och han skulle från hösten 1944 bli chef för den allierade kontrollkommissionen som i Helsingfors under 3 års tid såg till att Finland uppfyllde vapenstilleståndets bestämmelser.
Vi riktar våra ord till de små stater som omger oss och drömmer om stora äventyr eller tillåter stora äventyrare att använda sitt område. Vi fruktar dem inte. Och om de inte hålls vid sin läst är vi tvungna att öppna våra gränser. Men det vore ledsamt om vi blev nödsakade att låta vår röda armé ingripa mot dem.
Utrikesminister Maxim Litvinov släpar över de här tongångarna med att säga: vi hotar inte, men varnar för tyska konspirationer.
Finland har planer på att med tysk bistånd befästa Åland i strid med gällande internationella avtal.
Så skrev den kommunistiska tidningen Ny Dag i Sverige den 30 december 1937. Uppgiften om Tysklands medverkan dementerades, men däremot framgick det att förhandlingar mellan Sverige och Finland pågick om att befästa Ålandsöarna.
Den sovjetiska regeringen är fullständigt övertygad om att Tyskland förbereder ett anfall på Sovjetunionen och att i planerna ingår ett flankangrepp över Finlands territorium. För den sovjetiska regeringen är det av stort intresse att veta hur Finlands regering skulle förhålla sig till en tysk landstigning. Ifall Finland tillåter tyskarna att använda sitt område som bas för ett angrepp, stannar inte den röda armén vid syster Bäck för att invänta fienden, utan den kommer att rycka fram så långt som möjligt för att möta den, varigenom Finland skulle bli krigsskådeplatsen för en kamp mellan två stormakter. Ifall Finland däremot sätter sig till motvärd mot en tysk landstigning, är Sovjetunionen beredd att ge allt tänkbart militärt och ekonomiskt bistånd, samtidigt som den förbinder sig att efter kriget dra tillbaka sina trupper. Enligt den sovjetiska regeringens uppfattning är Finlands lagliga regering inte i stånd att med egna krafter avvärja en tysk invasion. Om Kajanders regering nekade till att låta tyskarna landstiga, skulle nazisterna med bistånd av de finländska fascisterna föranstalta en statskupp i syfte att åstadkomma en vasallregering i Helsingfors som skulle lyda Hitler.
Boris Jaltsev, andra legationssekreterare vid den sovjetiska beskickningen i Helsingfors, den 14 april 1938 i ett samtal med utrikesminister Rudolf Holsti. Den 11 augusti 1938 överlämnade finansminister Väinö Tanner till Jaltsev statsminister Kajanders svar, där Finland förbinder sig att iaktta en strikt neutralitet och hoppas på att Sovjetunionen inte motsätter sig att Ålandsöarna befästs i syfte att trygga neutraliteten också för Ålands del.
Den sovjetiska regeringen är inte tillfreds med Finlands svar, utan kräver en skriftlig förbindelse där Finland förbinder sig att avvärja eventuella angrepp från Tysklands sida och är berett att för detta syfte ta emot ryskt militärt bistånd. Därutöver önskar Sovjetunionen en flyg- och flottbas på Hogland som enligt freden i Dorpat skulle förbli obefäst. På dessa villkor erbjuder sig sovjetregeringen att garantera Finlands territoriella integritet och framförallt havsgränsernas okränkbarhet, att vid behov ge Finland militärt bistånd på fördelaktiga villkor och att godkänna ett för Finland förmånligt handelsavtal.
Jaltsev till Tanner den 18 augusti. Den 29 augusti överlämnade Tanner regeringens svar åt Jaltsev, enligt vilket sovjetregeringens förslag skulle innebära en kränkning av Finlands suveränitet och stå i strid med den neutralitetspolitik som landet bedriver tillsammans med de skandinaviska länderna. Men vem var då denna Boris Jaltsev?
Boris Jaltsev var officiellt legationssekreterare på den sovjetiska legationen i Helsingfors. Men det är uppenbart att han hade ett speciellt uppdrag här från Sovjetunionens högsta ledning. Tydligen hade Stalin redan då, alltså redan 38, tagit utrikespolitiken helt i sina egna händer, och utrikesministern som då var Maxim Litvinov hade inte direkt kontroll över utrikespolitiken. Därför förde förhandlingarna med finska regeringen inte ministern i Helsingfors, utan just denna andra sekreterare Jaltsev, som tydligen alltså representerade Stalin, eller i alla fall kommunistpartiets högsta ledning.
Författaren till boken Diplomaternas vinterkrig, Max Jakobsson, fortsätter.
Jaltsevs förhandlingar slutfördes egentligen i sak vid slutet av 1938. och det blev resultatlösa. Jartsev försökte fortsätta med dessa förhandlingar också i början av 1939, men då avvisades han av den nya utrikesministern Elias Erko, som intog den ställningen att om sovjetregeringen ville föra förhandlingar med Finland, då borde dessa föras genom officiella kanaler.
I början av januari 1939 undertecknades i Stockholm ett avtal om befästande av Ålandsöarna, som skulle träda i kraft när de stater som hade undertecknat fördraget om Ålands demilitarisering 1921 hade gett sitt medgivande till det. Men svaren dröjde. Inom Nationernas förbund, den tidens motsvarighet till FN, motsatte sig emellertid Sovjetunionen befästningsarbetena med hänvisning till att Ålandsfrågan angick Sovjetunionen lika mycket som Sverige. Den 1 juni 1939 meddelade den svenska utrikesministern Sandler att regeringen där ämna återta sin proposition till riksdagen om åtgärder för att trygga Ålands ställning.
Så här skriver Max Jakobsson i sin bok om diplomaternas vinterkrig. Efteråt är det lätt att konstatera att den svenska regeringen genom återtagandet av propositionen fattade ett historiskt avgörande som kom att återspeglas i den svenska hållningen under vinterkriget. Den första isiga vindfläkten från öster frös bort grodden för ett försvarsförbund mellan Sverige och Finland. Därefter var det onödigt att vänta sig att den skulle ha klarat sig under den hårda frosten följande höst. Som Mannerheim sedermera skrev hade ryssarna prövat hållbarheten i det nordiska samarbetet och kunde av det skedda dra sina slutsatser.
Om man då anser att ordet finlandisering innebär ett hänsynstagande till Sovjetunionens intressen i den internationella politiken, kan man då säga att Sverige före andra världskriget var finlandiserat?
Nej, det kan man nog knappast säga. Sverige tänkte på sin egen säkerhetspolitik. De tog inte så mycket hänsyn till Sovjetunionens politik i den mening som man nu avser med finlandiseringsbegreppet.
Sommaren 1939 pågick underhandlingar mellan Sovjetunionens, Storbritanniens och Frankrikes regeringar i syfte att förhindra vidare tysk expansion eller utvidgning. Sovjetunionen ville förbehålla sig fria händer beträffande de baltiska staterna, det vill säga Estland, Lettland och Litauen, samt Finland i händelse av ett indirekt angrepp. Paris och London stretade emot, och Finlands minister i London, Jori Akates-Gripenberg, framhöll att ett prisgivande av Finland åt Sovjetunionen skulle leda till att Finland för att trygga sin självständighet tvingades närma sig Tyskland. I mitten av augusti 1939 blev det sen allt mera uppenbart att Sovjetunionen i hemlighet underhandlade med Tyskland om en vänskapspakt, och den 16 augusti förmedlade Förenta staternas sändebud i Moskva ett budskap från president Roosevelt till sovjetregeringen där USA varnade för ett närmande mellan Tyskland och Sovjetunionen.
Ifall Sovjetunionen lierar sig med Hitler följer det lika säkert som att natt följer på dag att Hitler så snart han har erövrat Frankrike vänder sig mot Sovjetunionen.
Men rent 2 dagar tidigare hade den tyska utrikesministern von Ribbentrop låtit meddela utrikesminister Molotov att alla frågor mellan Östersjön och Svarta havet kunde lösas på ett för bägge parter tillfredsställande sätt. Och dessutom meddelade han att han personligen var villig att komma till Moskva och underhandla om de här ärendena. Den 23 augusti infann sig Ribbentrop sen i Kreml med alla erforderliga fullmakter från Hitler, och den 24 augusti på morgonen undertecknades en icke-angreppspakt som gav Tyskland fria händer i Polen fram till en linje som begränsas av floderna Narew, Weichsel och San. I norr gick gränsen för den tyska intressesfären vid Litauens nordgräns. Den 1 september bröt sedan andra världskriget ut. Tyska trupper marscherade in i Polen. Den 5 september påminner Ribbentrop Molotov om att uppdelningen av intressesfärerna i Polen förutsatte att ryssarna förhindrade polskt motstånd från områdena öster om den överenskomna gränslinjen. Från sovjetisk sida drog man sig för att sätta igång någon större operation, och det dröjde ända till den 17 september innan den röda armén gick till verke och började besätta områdena öster om Weichsel. Men hur såg situationen ut i Finland? När man tänker på de erbjudanden och förhandlingsinviter som gjordes från Sovjetunionens sida före den tysk-sovjetiska Ribbentrop-pakten, så fanns det då i Helsingfors några som helst politiska förutsättningar för att de skulle ha blivit tagna på allvar. Max Jakobsson.
Det kan man knappast tro att det skulle ha varit möjligt att få en betydande finländsk opinion att stödja en sådan omsvängning av Finlands politik. Finland litade på den nordiska orienteringen. Man trodde att Sovjetunionens säkerhetskrav skulle kunna tillfredsställas genom ett nära samarbete med Sverige. Och att genom detta skulle ryssarna bli övertygade om att Finland uppriktigt skulle bibehålla sin neutralitet.
Efter Polens delning i september 1939 tillspetsades situationen inom den sovjetiska intressesfären i nordöstra Europa, och den 5 oktober meddelade utrikeskommissarie Molotov att Sovjetunionen önskade diskutera konkreta politiska frågor med den finländska utrikesministern, eller åtminstone med en underhandlare med alla fullmakter som skulle komma till Moskva. Den som reste var inte utrikesminister Elias Erkko, utan Juho Kusti Paasikivi, vår kanske främsta specialist på rysk och sovjetisk politik på den tiden. Sammanlagt blev det 3 resor till Moskva innan kriget mellan Sovjetunionen och Finland bröt ut den 30 november. Men ren efter den första resan fruktade man det värsta, och vid sin återkomst möttes Paasikivi av ett stort uppbåd av journalister.
Ja, här är jag nu omringad av en hel mängd där journalister som är ganska nyfikna, som journalisterna brukar vara. Men jag säger åt dem att jag kan ingenting säga för närvarande, och det är inte mycket. I Moskva var vädret två dagar ganska vackert, solsken, och vi använde bland annat en förmiddag för att besöka lantbruksutställningen och göra där ett långt föredrag om Rysslands förhållanden. I Leningrad var vädret dåligt, sämre än här. Ja, och ingenting annat kan jag säga.
Nå, men om förhandlingarna kan väl ministern säga något i alla fall, vem som satt på ordförandeplatsen till
exempel? Ja, ordförande Molotov, som är utrikesminister, men Stalin var närvarande och det stod ganska aktivt i förhandlingarna.
Hur lång tid tog förhandlingarna sammanlagt?
Ja, vi hade 3 sammanträden. Och det första sammanträdet räckte något över 1 timme, det andra ungefär 2,5 timme och den tredje ungefär 1 timme.
Senare framgick det att sovjetledarna framförallt var beslutna att göra 2 saker. För det första att genom gränsjusteringar på Karelska Nese och runt öarna i östra Finska viken trygga Leningrads försvar, och för det andra genom att skaffa en marinbas i trakten av Hangö förhindra att fientliga fartyg trängde in i Finska viken. Men i synnerhet Hangöbasen var den punkt där man från finländsk sida inte ville ge vika. Efter den tredje resan väntade man sig i Helsingfors ändå att förhandlingarna skulle återupptas, men därav blev intet. Istället fick Finlands sändebud i Moskva, Yrjö Koskinen, söndagen den 26 november motta en skarpt formulerad not där man från sovjetisk sida hävdade att man från Finlands territorium i trakten av Mainila hade avlossat 7 kanonskott över gränsen. Skotten hade dödat 3 soldater och en underofficer och sårat 7 soldater och 2 befälspersoner. För att dylika avskyvärda dåd i framtiden skulle kunna undvikas krävde Sovjetunionen ett omedelbart tillbakadragande av de finländska trupperna på Karelska näset till ett avstånd på 20-25 kilometer från gränsen. Natten mellan den 27 och 28 november överlämnades en finländsk svarsnot där man hänvisade till gällande avtal för utredning av påstådda gränskränkningar och bestämt bestred att skotten hade avlossats från finländsk sida. Samtidigt förklarar man sig beredd att diskutera ett ömsesidigt tillbakadragande av trupperna på näset. Redan den 28 november hade Molotov svaret klart. Något tillbakadragande på den sovjetiska sidan kommer inte i fråga eftersom detta är otänkbart med hänsyn till Leningrads säkerhet. Och eftersom den finländska regeringen på detta sätt, enligt sovjetisk uppfattning, klart hade visat sin fientlighet mot Sovjetunionen, sa Sovjetunionen upp icke-angreppspakten från år 1932. Något tillfälle till ytterligare notväxling gavs inte och på morgonen den 30 november inledde Röda armén krigshandlingarna mot Finland.
Jag stod på en skogsväg under klarblå himmel. Här är snö lite över, ja, närmare i mitten kan man säga. Ja, skogen bakom mig står just ute i skogsbryn framför öppna fälten. Jag vet att här finns ganska gott om våra trupper här framför mig och bakom mig, men man ser knappast ett spår av dem. Det enda som rör sig här, som man ser, det är vår radiogrupp och sedan ett par luftvärnsmaskingevärsbesättningar som är tydliga. Orsaken till att de andra håller sig så väl dolda, det är också lätt att gissa sig till när man har vistats här ett par dagar. Det är herr Molotovs fredsänglar, bombplan och jagarplan som hela tiden strövar över de här takterna och försöker irritera våra trupper, beskjuta dem, bombar dem och så vidare. Hittills har det varit ganska lugnt den här morgon, men man väntar dem vilken minut som helst. Jag tror rent att det börjar höras. Det hörs flytta en ren på avstånd. Och på luftens maskinvärden här bredvid mig gör sig klara till aktion. Det är ryska plan, det är jagarplan som kommer. Vi dyker upp där, snett framför oss, snett över skogen. Det är 2 jagare, åtminstone nere kommer en tredje. 3 plan, mörka stålfåglar, som avvecklar sig skarpt mot himlen. Det har kursen ungefär rakt hitåt. Det kommer närmare. Vi är nu på ganska hög höjd. Kanske 1000 meter. Maskinvärden spelar på avstånd. Och närmare håll. Alldeles bredvid. Nej, planen träffades inte. En ny serie igen. Det fälls bomber. Det är inte tunga bomber, utan det är någon sorts lättare som jagarplanen kan transportera. Kastades ner här, kanske 50-60 meter på sidan. Planen glider vidare. När maskinjärvselden börjar spela här bredvid. Tre steder. Nu igen en ny serie. Det tog lite längre avstånd. Ingen blev träffad tydligen. En av maskinerna gjorde en tvärlo. Vi trodde först att den eventuellt skulle bli tvingad ner. Men den går vidare också den. kopierar planen från sina maskingevär lite längre på sidan. De går ibland ner vid stortdykningar, kommer ner till 100 meters höjd, 50 meters höjd. Gör en snabb gir neråt, låter maskingevären spela då de tror sig ha upptäckt ett mål. Nu är de igen lite längre på sidan. Vi kan igen stiga fram alldeles i lugn och ro här. På närmare håll för att få bättre syn över detta fältet. Jaha, nu spelar där igen maskingevären. Det är planet. Det är dåvare ljuden som är ganska tydligt kan skilja från våra egna luftvärnsmaskingevär här just bredvid. Vi ger ljud ifrån sig så att öronen nästan går i lås. De här pojkarna med sina maskingevär här bredvid mig, det är ju alldeles tydliga mål. Både genom att de står upprätt i sina maskingevärsgropar och dessutom genom det att deras eld leder fiendens plan rätt på den.
Vad vi hörde just var en glimt av ett autentiskt frontreportage av NCO Sevon. Men vi ska här inte så mycket koncentrera oss på själva krigshandlingarna utan istället lägga tyngdpunkten på det politiska skeendet. Samma dag som kriget bröt ut meddelade Moskva-radion att den hade uppfattat en radioutsändning från en station någonstans i Finland. Där Finlands kommunistiska parti meddelade att partiet tillsatt en demokratisk regering med en herr Kuusinen i spetsen. Den 1 december förklarade Sovjetunionens regering igen att den också på officiell väg hade mottagit ett meddelande om denna nya finländska regering som hade sitt säte i Terijoki på Karelska näset och med vilken Moskva hade för avsikt att upprätta diplomatiska relationer. Följande dag undertecknade Otto Ville Kuusinen i Moskva tillsammans med utrikesminister Vjatcheslav Molotov ett vänskapsavtal där Finland hyrde ut Hangö åt Sovjetunionen, avstod områdena på Karelska näset till och med Björkö och sålde de yttre öarna i Finska viken och delar av Petsamo-området åt Sovjetunionen för 300 miljoner mark. I gengäld avstod Sovjetunionen åt Finska demokratiska republiken Fjärrkarelen, varigenom en sekel gammal dröm hos det finska folket sades ha förverkligats. Den 4 december kunde man sedan i Pravda läsa att den röda armén närmar sig Finlands gränser på begäran av den finländska folkregeringen och att den lämnar Finlands territorium så snart den finländska folkregeringen ber om det. Terijoki-regeringen, som den allmänt kallades, blev i fortsättningen det stora hindret för en snabb fred och det dröjde ända till den 29 januari innan Moskva via den svenska utrikesministern Christian Günther meddelade att Sovjetunionens regering inte i princip motsätter sig ett avtal med regeringen Ryti Tanner som hade tillträtt vid krigsutbrottet den 1 december 1939 i Helsingfors. Men först så måste Molotov i varje fall få veta vilka eftergifter man från Helsingforsregeringens sida är beredd att göra. Liksom under förhandlingarna före krigsutbrottet visade sig frågan om en flottbas i Hangö vara den största stötestenen för regeringen i Helsingfors. Paasikivi förordade en svarsnot till Molotov där Finland förklarade sig villigt att upplåta en flottbas vid Finska vikens mynning, medan Ryti och Tanner inte ansåg sig kunna gå så långt. I slutet av januari hade marskalk Mannerheim också i ett samtal med Ryti konstaterat att det militära läget var gott och att man inte behövde påskynda fredsverket med oförmånliga villkor. Den skrivelse som utrikesminister Tanner sen formulerade var därför hållen i allmänna ordalag och inleddes med ett påpekande om att Finland varken brutit höstens underhandlingar eller börjat något krig. Utöver det som Finland då hade varit berett till kunde man nu tänka sig att avstå ett större område på Karelska näset och diskutera ett neutralitetsarrangemang för Finska viken. Noten överlämnades av utrikesminister Günther åt fru Alexandra Kollontaj som var Sovjetunionens sändebud i Stockholm. Men eftersom inga medgivanden hade gjorts beträffande flottbasen konstaterade Molotov i ett telegram den 6 februari till legationen i Stockholm att noten inte erbjöd ett tillräckligt underlag för förhandlingar. I februari började Sovjetunionen koncentrera allt större truppstyrkor till Karelska näset och man började på olika håll i Finland hysa allvarliga farhågor för hur det skulle gå. Den befolkningen